Välkommen till Skånes taltidning nummer 30 2017 med utgivningsdag fredag den 28 juli. Solen gick upp i morse och det gjorde den 05.07 och ner går den igen 21.21 i afton. I studion finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi medan tekniken heter André Pentmo och detta är innehållet.
Regeringens LSS-utredare avgick. Felaktiga utgångspunkter från början för assistansutredningen, säger förkämpen i funktionshinderfrågor, Wilhelm Ekensten i Lund.
Telegram, LSS-kampanj på gator och torg. Bör en seende skådespelare spela en blind rollkaraktär? Ny film väcker protester i USA. Trollsländor hjälper forskare att ta fram konstgjorda ögon. Och nya brittiska sedlar är bättre för synskadade men inget för veganer. Och ny uppfinning underlättar tvätt och tork för den som inte ser.
Nära skjuter ingen hare. Blinda längdhopparen Victoria Karlsson, 15 cm från medaljplats i para-VM.
Öppnat och stängt innehåller bland annat hemelektronik och snabbmat.
I 20 år har de jobbat med sin snapphanefilm. I vår sommarserie om skånska filmplatser ska vi till några rustika miljöer där vi träffar männen som lockat den svenska skådespelareliten att jobba ideellt.
Sen följer en annons om en syntolkad barnteaterturné.
Blindhet, inget hinder för att starta skola i Tanzania och fixa läroböcker i punkt. Månadens ansikte sitter på en liten dam med stor kapacitet.
Evenemangstipsen bjuder på bland annat gatuteater och kyrkospel.
Och kalendern med rullskidor och Rinkaby-scouter.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från redaktionen, SRF Fritid samt SRF-avdelningarna Lundabygden, Malmö och Ängelholm Båstad.
Och sist som vanligt redaktionsrutan.
Kristdemokraten Desiree Petrus, som varit särskild utredare för utredningen som gäller översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, har valt att hoppa av sitt uppdrag. I en kommentar på sin Facebook-sida skriver hon själv att hon haft ett kansli som bistår i det dagliga arbetet, men att resurserna har varit knappa till den komplicerade utredningen. Wilhelm Ekensten i Lund, som är ordförande för IFA, intressegruppen för assistansberättigade, berättar hur han reagerade på avhoppet.
Ja, jag blev lite förvånad. Och samtidigt kanske ändå inte så överraskad. Det beror på att Desiree Petrus har ju inte sysslat direkt med assistansfrågorna. Och att vara utredare kring assistansen och LSS är något som egentligen fordrar ganska djupa kunskaper. Och det tror jag inte att hon har haft möjlighet att skaffa sig under sin tid. I varje fall så tror jag att hon saknar rätt mycket erfarenhet av det här området.
Det är en svår utredning att gå i land med.
Ja, det är en väldigt svår utredning, en väldigt stor utredning. Och man kan ju bara jämföra med den så kallade LSS-kommittén. En utredning som satt 4 år på 00-talet. Som var en parlamentarisk utredning med en rad erfarna riksdagsledamöter. Den här utredningen som nu sitter är en icke-parlamentarisk, den är enbart en expertpanel. Och LSS-kommittén hade ju helt annan satsning bakom sig.
Det var i maj för drygt ett år sedan som beskedet kom att kristdemokraten Desiree Petrus utsågs till särskild utredare för att se över assistansersättningen och delar av lagen om stöd och service, LSS. Det handlade bland annat om att komma till rätta med brister som regeringen ansåg fanns och kostnader som steg kraftigt. Vi har sökt Desiree Petrus för en kommentar över att hon nu väljer att stiga åt sidan. Men hon svarar via e-post, citat. Jag tycker inte att det känns bra att prata mer om kansliets resurser och kompetens, varför jag avstår från intervju, Slutcitat. Och hon hänvisar till kommentaren på sin Facebook-sida där hon bland annat säger att det varit knappa resurser till den komplicerade utredningen. Utredningen ska vara klar och presenteras i oktober 2018, men den har varit väldigt omdebatterad och från funktionshinderrörelsen tycker man att direktiven till den som utreder är fel från början, enligt Wilhelm Ekensten.
Jag anser ju att assistansutredningen har felaktiga utgångspunkter. Man utgår i den utredningen från att man kan spara stora belopp på assistansersättningen. Och jag har inte alls som grundläggande uppgift att undersöka i vilken grad assistansreformen redan är kostnadseffektiv. Jag menar ju det, och vi menar det på brukarsidan, att assistansreformen är i allt väsentligt kostnadseffektiv. Den gör vad den ska göra. Den ska inkludera personer med stora funktionsnedsättningar i det svenska samhället. Och därför är den värd vad den kostar. Och utredningen har så att säga a priori att komma fram till nedskärningsbeslut som vi menar skadar assistansreformens syften. Vi tycker att den har, alltså, utredningen har felaktiga utgångspunkter och behöver ha nya direktiv. Och det är många som står bakom det kravet. Förhoppningen är ju att det ska tränga fram till regeringen och att utredningen ska få tilläggsdirektiv. Eller att utredaren själv får uppgift att arbeta på ett sådant sätt så att man så att säga värnar assistansreformens ursprungliga intentioner.
Till ny särskild utredare från 1 augusti har regeringen utsett Gunilla Malmborg. Hon har en lång erfarenhet inom Socialdepartementet och är utbildad socionom och har också arbetat inom socialtjänsten i Stockholms kommun. Gunilla Malmborg har tidigare bland annat varit samordnare för minnesmärke efter flodvågskatastrofen i Thailand och lett hjälpmedelsutredningen, skriver man i ett pressmeddelande. Och Wilhelm Ekensten har förhoppningar på den nya utredaren.
Jag känner henne inte personligen, men jag har förhoppningen att de ska representera då, så att säga, den goda erfarenhet som finns, har funnits på Socialdepartementet, och möjligheten att så att säga ta tag i utredningen på ett konstruktivt sätt med utgångspunkten att bevara det grundläggande i assistansreformen.
Tror du att en ny utredare kan få någon ändring på direktiven eller säga att det här fungerar inte att göra en sån här utredning?
Ja, min förhoppning är ju att den kompetensen i utredningen, kompetensen bland utredarna ska kunna medföra att assistansreformen bevaras i sin grundläggande karaktär.
Vad betyder det för dig själv att ha assistans?
För min del är ju assistansreformen helt avgörande. Jag brukar säga det att jag blev myndig samma dag som jag fick tillgång till personlig assistans. Dessförinnan hade jag inte kunnat säga att idag ska jag göra detta, imorgon ska jag göra det där. Utan jag hör till de många för vilka då den personliga assistansen ger möjlighet till liv överhuvudtaget.
Det sa Wilhelm Ekensten, ordförande för intressegruppen för assistansberättigade och som själv varit med och utformat assistansreformen i början av 1990-talet. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Telegram. Och LSS-frågan uppmärksammas just nu både på nätet och ute på gator och torg. En av 10 får duscha. Ska vi dra lott? Eller en av 10 får gå på toa. Stoppa assistanslotteriet nu. Så lyder några texter som just nu kan läsas på bland annat affischtavlor i Sverige. Det är organisationen RBU, rörelsehindrade barn och ungdomar, som står bakom kampanjen, som fick sin början i oktober 2016 i samband med konferensen Assistans är frihet, anordnad av RBU. På hemsidan stoppaassistanslotteriet.nu finns mer information.
Den nya filmen Blind med den amerikanske skådespelaren Alec Baldwin i huvudrollen har rört upp en debatt i USA och England. I filmen spelar Baldwin en författare som efter en bilolycka både mist synen och förlorat sin fru. Valet av Baldwin kritiseras av en amerikansk stiftelse som bland annat arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska vara representerade i film. Och med det menar de att en rullstolsburen roll ska spelas av en skådespelare som själv är rullstolsbrukare och att den karaktär som görs av den seende Baldwin i Blind alltså borde ha spelats av en blind skådespelare. Stiftelsen som heter Ruderman Family Foundation jämför valet av Baldwin med att en vit skådespelare skulle sminkas svart, så kallad blackface, något som inte längre accepteras och fortsätter. Alec Baldwin i Blind är bara det senaste exemplet på att funktionsnedsättning behandlas som en kostym. Och som ytterligare exempel nämns till exempel Daniel Day-Lewis lovordade rollprestation som Christy Brown, en irländsk författare och konstnär med cerebral pares, i filmen Min vänstra fot. Och organisationen menar att 95% av rollkaraktärer med funktionsnedsättning på film går till skådespelare utan funktionsnedsättning. Michael Mailer, regissör till Blind, svarar i sin tur i filmtidningen Deadline.com att det är i princip omöjligt att få finansiering till en film som görs utanför de stora filmbolagen om man inte har ett stjärnnamn i rolllistan. Han tillägger också att funktionshinderfrågor aldrig hade fått så mycket uppmärksamhet som de fått om inte kända skådespelare som Daniel Day-Lewis i Min vänstra fot eller Al Pacino i En kvinnas doft inte hade spelat karaktärer med funktionsnedsättning. I en kommentar i den brittiska tidningen The Guardian konstateras att valet av Baldwin till rollen i Blind är ett exempel på en moment 22-situation för skådespelare med funktionsnedsättning. Alltså, skådespelare som har en funktionsnedsättning får inte chansen att bli stora namn eftersom filmerna kräver stora namn för att få finansiering. En annan del av debatten rör frågan om en skådespelare som själv saknar en viss erfarenhet överhuvudtaget bör ta på sig en roll, till exempel som blind eller homosexuell.
Trollsländan hjälper forskare att ta fram konstgjorda ögon. Forskare vid universiteten i Lund och Adelaide i Australien har upptäckt att trollsländan kan förutse vart föremål i rörelse är på väg. Något som hjälper dem att fånga bytesdjur, ungefär som människor gör när de fångar en boll. Det här är något man tidigare trott mest däggdjur kunde. Upptäckten kom efter studier av trollsländornas hjärnceller och ger insikter om nervsystemet. Framförallt de enskilda cellers betydelse för att förutse vart små föremål är på väg när de rör sig över en brokig bakgrund. Och det kan användas inom utvecklingen av artificiella styr- och synsystem, exempelvis förarlösa fordon och bionisk syn. Det säger den australiska forskaren Steven Wiedemann i ett pressmeddelande. Ett sätt att skapa bionisk syn är mikrochip som placeras under näthinnan som ersättning för de ljuskänsliga celler som inte fungerar, till exempel hos patienter med ärftliga näthinnesjukdomar som RP, en grupp som forskarna hoppas ska få nytta av upptäckten.
Den engelska riksbanken Bank of England är i färd med att släppa nya sedlar som ska vara tillgängliga för personer med synskada eller blindhet. De nya sedlarna har valörerna 5, 10 och 20 pund. 10 och 20 pund sedeln har bland annat utrustats med taktila punkter, medan 5 pund sedeln med Winston Churchill på baksidan inte har några sådana. Femman finns redan ute i bruk, medan 10 pund sedeln med författaren Jane Austen på baksidan släpps den 14 september och 20 pund sedeln med konstnären J.M.V. Turner kommer 2020. Alla sedlarna har drottning Elisabeth på framsidan. Och de nya pengarna har tagits fram i samarbete med synskadeorganisationen RNIB, som skriver att de är förtjusta över samarbetet med Bank of England. Det har också förekommit protester från veganer mot de nya pundsedlarna som tillverkas i plast men mjukgörs med talg från djur.
Tvättmaskiner och torktumlare har som bekant allt oftare digitala displayer och knappar som är omöjliga att använda för den som inte ser. Det har den 14-åriga amerikanen Jack Duplessis gjort något åt. Nu finns en talande plåtlåda med punktskrift och två rejäla vred som heter Talking Laundry, talande tvätt. Den går att plugga in i vitvarujätten General Electrics tvättmaskiner och läser upp vilket program man väljer. En knapptryckning berättar hur lång tid det tar innan tvätten är klar. Duplessis skapade programvaran på en helg och lådan konstruerades tillsammans med First Build, som är en utvecklingsverkstad under General Electric. De samarbetade också med bland andra Kentucky School for the Blind. Och Talking Laundry finns nu till försäljning för $99, ungefär 800 kronor. General Electrics tvättmaskiner säljs över hela världen, men inte i Sverige, vad taltidningen vet.
Det blev inga fler medaljer för de synskadade friidrottarna i para-VM som avslutades i London förra veckan. Efter Tobias Jonssons silver var förväntningarna högt ställda på den 20-åriga längdhoppskollegan Victoria Karlsson. Hon hade ett brons att försvara från VM 2015 och hon har också dubbla EM-guld i bagaget. Men hennes längsta hopp blev 4,30, 3,5 decimeter kortare än vinnaren och halvannan decimeter från bronset. Det blev till sist en fjärde plats, vilket inte var vad Victoria hade hoppats på.
Nej, det måste jag säga att det inte var. Jag hade räknat med att komma högre. Men det var... Alla presterade på den nivån de brukar, så det var egentligen ingen som överraskade. Så det var ju helt enkelt jag som underpresterade.
Ja, 4,30 är ju långt ifrån vad du har hoppat tidigare. Vad var det som gjorde att du inte hoppade längre?
Jag kände mig väldigt bra på uppvärmningen och så, och kände att jag var i väldigt bra form. Men sen när jag kom in på arenan så började det krångla med anpassen. När jag hoppar så har jag då en guide som står mellan plankan och längdhoppsgropen. Och sen springer jag och räknar mina steg. Och om jag springer snett så ropar han nej och så börjar vi om hoppet helt enkelt. Och det var det som hände nu, att jag började springa väldigt mycket snett. Vilket jag inte har gjort tidigare alls. Och så då missade jag mitt inhopp. Och sen så fortsatte jag springa väldigt snett. Och... Det påverkade väldigt mycket mentalt och därför blev det också att jag inte hoppade så långt som jag hade planerat. Det var nog en av de största anledningarna.
Och hoppa snett kan vi säga för de som inte är bekanta med längdhopp. Det betyder att man riskerar att hamna utanför längdhoppsgropen.
Exakt.
Ja. Och då avbryter man istället och börjar.
Ja. Och då får man ju springa väldigt många gånger så man blir trött och det är väldigt tungt mentalt.
Hur kommer det sig då?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Sånt där går ofta mycket i perioder. Vissa träningar så springer inte snett överhuvudtaget och andra så blir det väldigt mycket. Och det kan bero på väldigt många olika saker. Om man kanske har lite ont någonstans så bör man använda lika mer med ett ben än andra. Eller om man helt enkelt är lite för taggad eller om man... Ja, det kan vara en massa faktorer som påverkar. Vind och sådär kan också spela in. Just nu, den här gången, så var det antagligen att jag var väldigt taggad. Och sen när jag började springa snett så var jag kanske stressad av det. Och så var det att jag började försöka korrigera mig själv. Och så var det ännu snedare. Så det är någonting nu som jag vet att jag måste jobba på och hantera.
Du hade en ny ledsagare också som var med för första gången på tävling. Magnus Ballander spelade in.
Jag tycker att vi gjorde det jättebra utifrån de förutsättningar vi hade. Vi har inte jobbat tillsammans länge alls, utan vi går in på vår fjärde månad nu. Så det är klart att det tar jättelång tid och blir samspelta. Men jag tycker att vi hade ett bra samarbete och vi har lärt oss jättemycket av det här. Så nu kommer vi kunna komma tillbaka till nästa mästerskap och göra det bättre.
Ja, hur ser du framåt? Det finns ju andra mindre tävlingar. Redan i sommar? SM
ja, absolut. Ja, vi åker till SM om 3 veckor. Så då hoppas jag kunna få lite revansch där. Och sen har vi EM nästa sommar då. Som nästa internationella mästerskap.
Och misstänker jag att du siktar på Tokyo och Paralympics 2020 också?
Absolut, det är vår stora mål.
Du har flyttat till Göteborg och pluggat matte och nu också molekylärbiologi. Det låter som rätt krävande ämnen att kombinera med elitidrott också. Hur funkar det?
Ja, det är klart att det tar mycket tid. Skolan tar mycket tid och träningen tar mycket tid. Så det gäller ju att man är väldigt planerad i det. Så att man har energi till allting. Men om man får helt enkelt göra ett schema så får man hålla det strikt. Och så, då har man tiden. Det handlar bara om att man ska maximera, effektivisera sin dag helt enkelt. Som sagt, jag är en ny tränare också nu. Som att jag flyttade till Göteborg, ny klubb och ny tränare. Så vi har ju bara också kört tillsammans i ett halvår. Så det är klart att vi har mycket att utveckla tillsammans. Men jag tror verkligen på att det blir jättebra. För vi kommer väldigt bra överens. Och han har väldigt kloka idéer och så. Så jag tror att om vi får ett helt år på oss nu. Och han har lärt känna mig och sådär. Så kommer det bli kanon.
Sa Victoria Karlsson, som alltså blev VM-4 i längdhoppets klass för blinda. Natalie Nilsson från Osby, som ju gjorde comeback i VM, kom på 7:e plats på 400 meter med tiden 1:03,80, drygt 6 sekunder från pallplats i synsvag klassen T13. Och i spjutfinalen kom Joel Jansson från Bollnäs på 10:e och sista plats. Hans längsta kast mätte 43:63, 18 meter från en medaljplats. Reporter här var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. Hemelektronikkedjan Siba har tagits över av NetOnNet som har samma ägare. Vissa av butikerna som i Svågetorp i Malmö behålls under det nya namnet. Medan Siba-butiken på köpcentret Mobilia i samma stad, liksom på Nova i Lund, har stängt.
I Malmö har affären Affair öppnat på Mäster Danielsgatan 3. Där säljer man afrikansk streetwear och handgjorda träföremål. I lokalen bredvid, där bageri och café Söderberg och Sara tidigare låg, finns numera lösviktsbutiken Gram, som i sin tur förutuserade på Malmö saluhall. Och Söderberg och Sara, de ligger sedan en tid i en större lokal bredvid de här två butikerna, men lite närmare Sankt Knutstorg.
Också i Malmö har Loppis Lounge funnits på Djäknegatan 4 en tid nu. Den som har något att sälja kan hyra en hylla och så sköter butiken försäljningen mot provision.
I Ystad har den sicilianska restaurangen Gusto öppnat i pizzeria Kaspers tidigare lokaler, adress Klostergatan 5.
Och i Trelleborg, närmare bestämt på Hedvägen 449 i Maglarp, nära OKQ8-macken, så har Sibylla öppnat en ny snabbmatsrestaurang med både sittplatser och drive-in.
I Helsingborg har restaurang La Petite gått i konkurs och stängt efter över 40 års verksamhet. Adressen var Bruksgatan 19.
I Helsingborg har den färgglada klätterskulpturen Etervirvel av konstnären Matti Kaljonen placerats in till Mariakyrkan. En liknande men större skulptur av samma konstnär står sedan tidigare på Anna Linds plats i Malmö.
I Boarp i Båstads kommun har Skosvens tidigare butikslokaler tagits över av Shalahala Yoga Studio. Adressen är Boarpsvägen 133. Shalahala finns även i Hallavara på Bjärehalvön.
I Åhus har den nyrenoverade dansbanan Rotundan öppnat i Åhusparken.
Och i Landskrona har ICA-krysset på Föreningsgatan 7 stängt. Fastighetsägaren utlovar att någon annan livsmedelshandlare ska flytta in i lokalen.
Och i Landskrona har varuhuset Biltema öppnat. Adressen är Österleden 183A.
I Näsum har veterinärkliniken med adress Oretorpsvägen 151 stängt för gott.
Så till vår sommarserie Skånska filmplatser, där det ska handla om ett filmprojekt vars upphovsman lyckats locka namn som Sven-Bertil Taube, Samuel Fröler, Susanne Reuter, Babben Larsson, Petra Mede och många andra att delta i utan annan ersättning än resa och uppehälle. Filmen heter Stall-Erik och snapphanarna och utspelas på 1600-talet då det tidigare danska Skåne erövrats av Sverige. Och dansksinnade snapphanar kämpade mot svenskar. Hela två decennier har gått sedan den historieintresserade filmentusiasten Anders Olofsson och proffsfilmaren Rolf Hamark träffades, och Anders fick med Rolf på att inleda inspelningarna, och de håller på än.
Här brukar vi alltid samlas. Jag och Rolf hämtar ju mig hemma där jag bor. Då har jag ju alla kläder och har förberett allting i minsta detalj. Och vi ringer varandra dagen innan, eller kanske en vecka. Ja, till och med en månad före. Det händer. Jag tycker ju alltid om att jobba med det här med framförhållning. Och sen har jag ju då fått kontakt med skådespelaren som ska komma hit och spela. Och så ringer jag på porten och säger att vi kommer in och ska spela in nu. Ska vi se.
Välkommen till Västerås.
Hej, det är Anders, snapphanar.
Varsågod Anders.
Här är man välkänd. Läget idag. Ja, det är bra, det är bra.
Så guidar du runt?
Ja, vi går ner mot Lilla Röjd.
Ja.
Vi är där nere.
Jättebra.
De rätta miljöerna har vi bara några meter här borta ifrån här. Där ligger det första huset där.
Vad är det för något?
Det är en liten stuga, en liten gård som ligger där, som jag har spelat in med många, många kända skådespelare, och där inne spelar vi med Babben Larsson. Hon spelar en bondkvinna som vi snapphanar kallar henne för Fru Runius. Och där satt jag och pratade med henne under ett hemskt åskväder.
Vem är du i filmen?
Jag spelar den här rollen Stall-Erik, som då fick uppleva alla de här händelserna under snapphanetiden.
Om du skulle berätta, hur ser den här stugan ut?
Den är ju väldigt lik som jag tror att det ser ut under snapphanetiden. Taket och gräset och den här miljön runt omkring.
Det växer gräs på taket, det är träbjälkar, träväggar, stengrund och... Luktar lite muggigt.
Ja, det gör det. Ja, här brukar vi spela in till exempel mot det här skåpet. Eller... Jag är så glad och tacksam att jag får vara här och filma på Fredriksdal och hitta de här rätta miljöerna som man kan få spela in på. Sen händer det ibland att vi får kanske plocka ner bonad och lite annat på vägen eller kanske flytta någonting. Så, men vi är väldigt noga att efter inspelningarna att vi sätter tillbaka det på sin plats.
Du är ju regissör också.
Mm.
Regisserar du dig själv eller låter du Rolf ta över den rollen då?
Nej, jag står mest för regin själv. Hur jag vill ha det, hur det ska se ut och hur vi ska ta tagningarna och hur bilderna ska se ut. Och så tittar Rolf i kameran hur det ser ut, hur jag ser ut i bild och vad jag har i bakgrunden.
Hur ser du ut i bild? Ja, det får man ju naturligtvis bestämma från bild till bild, men hur ser din figur ut?
Han har en stor fin slokhatt. Och sen har han då sin peruk och så har han en gammal skjorta, ett par gamla byxor, bälte och såna knästrumpor, och sen har han då sina stövlar.
Ni har ju verkligen hållit på ett tag.
Det är 20 år nu som vi börjar med det här projektet.
Man skulle kunna sitta och skylta lite här var. Här spelar Anders in med den och här spelar han in med den och eller med henne och så vidare.
Filmaren Rolf Hamark, helsingborgare liksom Anders Olofsson, har arbetat med spelfilmsprojektet om snapphanetiden i Skåne sedan starten.
Just nu passerar vi ett korsvirkeshus där det på höloftet har varit en filmscen med Peter Haber. Och Peter då, som är en tuff polis, fick jag lite nervöst upp för en ranglig stege där och spelade i en scen med Anders.
Peter Haber, han spelar en roll som vi kallar honom för krudaren. Han åkte runt och levererade krut till snapphanar. Och då hade några snapphanar skickat ut mig och letat rätt på krudan med sin krutvagn. hjulet hade ramlat av på vagnen. Så jag fick hjälpa honom där.
Då vänder man huvudet till vänster så... Ja, men här har vi Petra Mede som var utanför ett litet stuga där borta till vänster till exempel. Så att...
Hon är en liten värdshusvärdinna som bjuder oss på mat och öl och bröd och allt det där. Så berättar hon då om att mjölnaren har varit med mjöl och berättar att kungen är på väg till vår danske konung och ska inta.
Och nu har vi kommit till något som heter vad?
Detta är Lillaryd, Lillarydsgården som vi spelar in de flesta inomhus- och stallscener här. Så här har vi ju varit med en som heter Mikaela Jolin som var tv-hallåa när hon var ung. Och sen jobbar hon mycket med Bo Widerberg. Det är låst, det kommer vi.
Det är återigen en träbyggnad med plankverk och både nyare och äldre, men allting är i samma gråbruna färg. En stor rosenbuske utanför. Håller du reda på om de hade en vreseros utanför också på snapphandetiden eller undviker du att ha med den i bild?
Ja, jag försöker att undvika sådana där som inte jag vet att nej, det fanns inte under den tiden.
Varför snapphandetiden?
Historia har jag alltid varit intresserad av och titta på. Jag tycker om att sitta hemma och titta på historiska filmer. Jag tycker det är roligt att få göra sådana filmer. Nu står vi inne på Lillarydsgården i ett rum där jag bara för några dagar sedan spelade in den här scenen med Ola Forssmed. Och då har jag kommit hit till den här gården på natten och sitter och sover med ett bord. Och då väcker han mig och varvar mig till att inta åsen där mot svenskarna.
Det här är ju ett väldigt mörkt rum. Hur får man till ljuset på en sån här plats?
Vi får ju tillgång till ström och så vi kan ta in våra lampor och sådär. Så att det är inga problem egentligen. Och idag finns det ju fantastiska LED-lampor ju, så det kan man ju bestämma ljusets styrka mycket lätt.
Men att ha bilder och scener som är tagna långt tillbaka och bilder och scener som tas nu, hur blir det att sammanjämka det här?
Jag tror inte det blir några större problem därför att det är ju så att säga samma format på själva bildutsnittet. Vi kallar det 4:3, idag är det bred tv, modern tv. Men vi behåller det gamla och det passar väldigt bra i en historisk film också så att det blir väldigt kompatibelt så att säga, det håller bra ihop.
Vi har gått runt mellan de historiska byggnaderna på Fredriksdal i kanske en halvtimme. Och alla vi möter som arbetar där hälsar vant på Anders Olofsson. Också när vi kliver in i ett evenemang med rosentema och musikackompanjemang.
Hej! De har ju blivit som en liten familj för mig och jag ringer dem och ringer och frågar så kollar de så inte vi inte här är andra som har bokat platserna för då får vi se om vi kan hitta något annat ställe och vara på. Men det går jättebra.
Vi har varit så mycket så att folk som sagt var som andra sa att det är vi som är en familj. Det känns helt otroligt egentligen. Ja.
Hur skulle du beskriva snapphanefilmen som historia lite kort?
Anders tar ju sin utgångspunkt i historiska böcker, bland annat Alf Åberg, så allting är så att säga dokumenterat historiskt. Och Anders är ju väldigt noga med att det ska vara rätt och riktigt. Ja, från historien, även om det är så att säga, finns det en påhittad scen så har den ändå en grund i en riktig sanning kan man säga, som är skriven i de här böckerna. Och därför blir det ett historiskt drama som är på riktigt och Anders är väldigt noga med kläder och platser och det ska inte vara något fusk och någonting sådär. Så att det är ett fantastiskt dokument. Sen är det också den här fantastiska historien över alla våra otroliga skådespelare som vi har i det här landet. Så den kombinationen är ju det oslagbar.
Har du någonsin tvekat under vägen?
med min film?
Ja.
Nej, det har jag aldrig gjort. Jag är så glad hela tiden varje dag att veta att nu här i början av augusti då ska vi igång igen. Då ska vi filma nya inspelningar och nya tagningar och nya skådespelare ska komma hit och filma.
Hur får du dem att ställa upp? Det är ju halva den svenska skådespelareliten som har passerat revy framför kameran.
Ja, hela filmen har ju blivit kultförklarad. Och sen har det väl spritt sig och de har ju berättat hur jag och Rolf tar emot dem. Dricker kaffe, vi äter mat och ja, vi har hur trevligt som helst under hela dagen.
Vad gör du till vardags?
Till vardags jobbar jag som städare här i Helsingborg.
Och hur kan du betala skådespelarna?
Många skådespelare hjälper mig faktiskt att göra detta ideellt. Men jag betalar resorna, flygresor, tågresor, uppehälle, mat och allting.
Och du Rolf, har du tvekat någon gång under vägen med filmen?
Nej, faktiskt inte. Vi har känt varandra så lång tid och jag ser det som en stor förmån att få vara med hela den här vägen. Anders har blivit väldigt god vän till vår familj och familjen har ju gillat honom. Så att folk, de gillar honom alltså. Det är alla skådespelare. Han har ju en fantastisk förmåga att komma in i sammanhang. Och...
Vad säger du till den som menar att muttermummel, ni blir ju aldrig färdiga?
Jag säger fråga Anders. Och Anders vill göra det i lugn och ro i sin egen takt och inte ha någon press på sig. Den som lever får se.
Anders, vad säger du till den som säger att jaha, nu har ni hållit på och hållit på och hållit på. När blir ni färdiga då? Det blir ni väl aldrig?
Jo, jag är intresserad av att börja få ett litet slut på det. Men sen så är nej, jag får köra ett tag till. Det är för roligt. Det är för roligt att sluta. Det är sådana fantastiska upplevelser man får uppleva varje sommar, varje vår, varje höst. Och olika saker, det här med att träffa skådespelare och äta och filma och bygga. Alltså det, man vill inte att det ska ta slut, men någon gång får man sätta punkt.
Det sa Anders Olofsson, regissör samt producent för och titelrollsinnehavare i filmen Stall-Erik och snapphanarna. En långfilm som kanske kommer att vara klar 2025, men som det kan komma smakprov från redan om 3 år. Vi hörde även filmaren Rolf Hamark och den som spelade cello så vackert i inslaget heter Hillevi Rasmusson Klint.
Vi har en annons från Teater 23 om en syntolkad barnteaterpjäs som är på sommarturné i Skåne och heter Pappa är ute och cyklar. Och den är alltid syntolkad. Föreställningen är gratis och det är bara att säga till på plats om syntolkning så ordnar teknikern det. Föranmälan är inget krav men är alltid uppskattat. Skriv i sådana fall e-post till syntolkning@teater23.se, alltså 23 med siffror. Och det här är alltid viktigt vid om man är en stor grupp som behöver syntolkning. De olika platserna och tiderna är som följer. 1 augusti, Åhus, Badvägen 1 bredvid Duvanders strandcafé, klockan 10 och 14.00. 2 augusti, Tivoliparken bredvid Hälsans trädgård, Kristianstad, 10 och 14. 3 augusti, Folkets hus, Parken Bjuv, 14.00. 9 augusti, vid Råbysjön i Lund, 10.00. 9 augusti, Aktivia, Klostergården, också i Lund. 10 augusti, Parken vid Fästan i Södra Sandby, 10.00. 10 augusti, vid Genarpsbiblioteket, Lund, 14.00. 11 augusti, också i Lund, Norra Fäladen vid Borgarparkens bygglek, klockan 10.00. 11 augusti, också Lund, Gunnesbo vid Boställets trädgård, 14.00. Och 12 augusti, Dansbanan i Lunds stadspark, 14.00. Samt slutligen 18 augusti Malmöfestivalen vid Barnområdet 16.00. Med vänliga hälsningar Narjesh Alansari, ljudtekniker och syntolk på Teater 23.
juli månads ansikte i Skånes taltidning sitter på 83-åriga Kerstin Strindberg som bor i Sollefteå. Hon blev blind som 7-åring. Som tonåring fick hon en kallelse att starta en blindskola utomlands. Och när hon var i 30-årsåldern åkte hon till Tanzania och gjorde just det. Och varken att vara blind som missionär och skolpionjär, att den första skolan regnade bort eller att skriva läroböcker i swahili på punkt visade sig vara något problem för Kerstin Strindberg.
Alltså just det här att fara ut till Afrika, då kände jag ju på en gång att hur ska jag klara det? Inte så mycket för synskadan. För synskadan, det höll jag på att säga, det var jag så van vid att inte kunna se. Så det trodde jag väl att jag kunde klara vad som helst fast jag var synskadad. Nej, men jag, just det här att jag hade var så rädd att...
Vi återkommer till vad Kerstin Strindberg är rädd för lite senare. Vi sitter i soffan i hennes vardagsrum. Kerstins lägenhet ligger i missionskyrkans hus mitt i Sollefteå. Hon är född in i missionskyrkan och uppskattar att ha den nära. Det är bara att gå en trappa ner och det gör hon några gånger i veckan för att vara med på gudstjänst, göra babypaket till Kongo eller delta i språkcafé för nya svenskar. Hennes tre rum och kök är fyllda av hennes barnatro och minnen från andra kulturer och ett långt liv. På ett litet bord i hallen står en zebrafot med lampskärm på. På en vägg hänger en broderad tavla med orden "Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken". På en annan finns en minnestavla i guldram. Texten är på engelska och swahili. Och den berörde Kerstin djupt när hon fick den. Det står uppskattande att hon är grundare av Glädjens skola. Blindskolan i Tanzania som hon var med och startade. Det guldinramade minnet fick hon när skolan firade sitt 50-årsjubileum i augusti 2013. I det här porträttet får vi möta en förlamad 7-åring som mirakulöst överlever. En tonåring som får en kallelse av Gud. Och en ung blind kvinna som reser till Afrika för att ge blinda barn där samma möjligheter till utbildning som hon själv fått. Alla ryms i 83-åriga Kerstins idag krumma kropp.
Synskadan, när kom den?
Den kom 1940. Då var jag 7 år. Jag fick ont i ett ben, gick och släpade benet. Jag måste ner till Härnösand i respirator. Förlamningen hade gått upp till lungorna. Och körde ilfart med ambulans till Härnösand. Och sen kom jag över till Vanföranstalten. Då var jag totalt förlamad. När jag skulle ha börjat i skolan i slutet på augusti, då var jag väl inte medveten om att det fanns någonting som hette skola ens. För då låg jag mest i en dvala. De var ju helt säkra på mina föräldrar att de inte skulle få behålla mig.
Lilla Kerstin låg som ett koll i hela hösten, drabbad av barnförlamning, polio. Till jul bad föräldrarna att få ta hem sin dotter så hon skulle få dö hemma.
Då sa läkarna att det fick de göra och de skulle nog orka sköta mig den tid jag hade kvar att leva. Men de fick beräkna att jag skulle vara helt blind, totalt förlamad och förmodligen även mentalt skadad.
Men hemma hos mamma och pappa och lilla syster hände någonting.
Det var som förlamningen släppte. Jag och mina anhöriga, vi ser ju som, eftersom vi är kristna så ser vi ju som det var bönesvar. För många bad ju för mig här i missionsförsamlingen bland annat.
Så det här var ett mirakel?
Ja, vi såg det nog det. Så familj och vi var anhöriga omkring. Och läkarna var ju också förvånade.
Efter ännu en tur till Vanföranstalten i Härnösand och 5 månader i gips plus tålmodig gåträning med pappa kom läkarnas nedslående förväntningar på skam. Kerstin både levde, gick och hade huvudet på skaft. Men synen, ja där hade läkarna rätt. Synen var helt borta, så efter att ha legat på lasarett i långa perioder fick nu 9-åriga Kerstin åka till Tomteboda skolan i Stockholm. Du har varit mycket borta från dina föräldrar som barn.
Det var ju det tragiska med specialskolan, att man måste vara så mycket borta från sina anhöriga. Skolan var bra, den var mycket bra. Men att bara få åka hem 2 gånger om året, det var ju inte bra. Vid julen och sommar, eller loven alltså.
Det blev 8 år på Tomteboda. Där upptäckte man hennes läsbegåvning och Kerstin fick chansen att gå på läroverket i Sollefteå. Problemet var att det inte fanns några böcker på punktskrift.
Min mamma som bara hade gått 6 år i skolan kunde inte ett ord engelska ens, utan hon läste för mig ord för ord och jag skrev ner på punktskrift. Och det gjorde vi vid loven då. Hela sommarlovet satt vi utomhus och gjorde det. Till exempel om det var I have been, hon kunde ju inte uttala det, utan sa stort I, nytt ord. H-A-V-E, nytt ord. B-E-E-N, nytt ord. På det sättet skrev vi engelska, tyska, franska och latin.
Strax innan hon ska ta studenten händer någonting som kommer att förändra hennes liv för alltid.
Så hade vi besök här i missionskyrkan av missionärer som hade kommit hem till Sverige från Kina. Och i förbegående så berättade de om synskadade och synskadades förhållanden i Kina. Då gick det upp för mig att det fanns synskadade i andra delar av världen som inte hade det lika bra som jag och som vi har här i Sverige. Jag kallar det för att jag fick en kallelse då, alltså från Gud, att arbeta bland synskadade någonstans i världen.
Men det var inte raka spåret för en ung, blind kvinna att bara bli missionär. Det blev en omväg via en kontorsutbildning och jobb på bank i Stockholm.
Ja, jag var diktafonskrivare. Jag skrev soliditetsupplysningar på svenska, tyska, engelska och så ibland franska. Jättetråkigt jobb alltså. Och jag kände att jag är inte på rätt plats.
1962 kom Kerstin äntligen iväg som missionär via Synskadades kristna förening Syskonbandet. Hon var 29 år och åkte med en seende lärarinna och vän till Tanzania. Först tog de tåget till Italien, sen båt till Dar es Salaam i Tanzania och det tog 26 dagar. Och så tåg i 100 mil till genom landet.
Och vad hade du med dig?
Ja, inte var det mycket. Jag hade min punktskriftsmaskin och så hade vi 5 regletter. Det är en sån här liten skrivram som man skriver blindskrift på.
Hur många elever hade ni?
När jag kom ut fanns ingen. Jag var ute i bussen och hämtade vår första flicka som jag undervisade då i mitt sovrum på den här första platsen i Lulangoro.
Man skämdes över barn som hade funktionsnedsättningar och barnen gömdes helt enkelt undan. Sånt skulle nog gå att råda bot på, tänkte Kerstin. Men det fanns annat i skapelsen som var svårare.
När det var regntid så kom det så häftiga regn så att ena huset efter det andra rasade ihop. Bland annat det lilla hus där vi bodde.
De fick börja leta efter en annan plats att bygga sin skola på. Marken bar inte. Men det var något annat som bar desto bättre.
Motgångar där i Tanzania när vi till exempel fick flytta från den här första platsen där och skicka hem min första elev. Det var ju väldigt, väldigt svårt. Men samtidigt hade jag också svårt att tro att Gud verkligen menade att jag skulle komma ut till Tanzania och vi skulle börja en skola och att det skulle vara slut efter bara några... Jag kunde inte tro att Gud hade gett mig en kallelse och så sedan att det inte skulle bli mer än så där, va?
Skolan blev byggd och den finns kvar än idag. Och för att kunna undervisa behövde Kerstin lära sig ännu ett språk.
Jag hade ju inga böcker på swahili. Det fanns ju inget ett ord på swahili, så jag fick ju ta det från folket och det är ju det bästa sättet egentligen. Det fanns ju inga böcker på swahili när vi kom ut på punktskrift. Så då satt jag och funderade ut vilka ord de skulle kunna lära sig, med så småningom meningar och sådär. Nybörjarböckerna. Och de har blivit godkända som nybörjarböcker i Tanzania nu vid alla utbildningar för synskadade barn. Men jag kan ju räkna till 10. Modja, Bili, Tato, Nne, Tano, Sita, Saba, Nane, Tisa. Och skolan heter Shule Jaforaha. Och det betyder glädjens skola. Det här att se att barn som kom från miljöer där de inte var mycket värda, om jag så säger. Att då de fick lära sig att läsa och skriva. Den uppskattning som vi förstod att barnen fick då när de kom hem. Jag tror att det var nog den största upplevelsen liksom.
Det blev 14 år i Tanzania. Sen kände Kerstin att hon var klar. Hon flyttade hem till Sverige och utbildade sig till socionom. När hon tagit examen skulle det precis startas en syncentral i Sollefteå.
Du är mycket för att starta upp saker.
Ja, det är konstigt. Jag tycker det är roligt. Det har väl blivit så alltså, att det inte funnits. Det fanns ingen blindskola att åka till som var färdig. Det fanns ingen syncentral i Sollefteå då. Det var det att jag fick starta upp det.
Hon trivdes och stannade tills hon gick i pension 1998. Det blev aldrig så att hon skaffade sig en egen familj. Pappa hade dött under hennes år i Afrika. Så när Kerstin flyttade hem till Sollefteå bodde hon och mamman tillsammans. Mamman dog 97 år gammal ungefär i samma veva som Kerstin gick i pension.
Så därför var det väldigt tvärslut allting. När jag blev pensionerad, jag miste arbetet och jag hade inte min mamma att pyssla om, så att säga.
Även lilla syster hade dött, bara 54 år gammal, i cancer. Idag är syskonbarnen med familjer henne kärast. När Kerstin fick en dator för 10 år sedan skrev hon ner sin historia om tiden i Tanzania, men även om uppväxten och livet i Sollefteå. Hennes livsberättelser blev 2 böcker eller häften som blev upptryckta i flera 100 exemplar. Muntligt har hon berättat om sitt äventyr ofta och flera gånger har hon åkt tillbaka till glädjens skola. Hon minns alla sina elever. Den första eleven, flickan som hon hämtade ut i bushen, blev den första synskadade flickan i Tanzania som lärde sig att läsa.
Hon fortsatte i lärarseminarium tillsammans med ett seende. Hon kom tillbaka till skolan efter många år då som lärare. Och jag fick träffa henne 2013 när jag var ute på 50-årsjubileet. Var hon där då, den här läraren? Det visste inte jag. Och hon visste inte att jag skulle komma. Hon kände ju igen min röst och jag bröt ju på svenskan, eller på min swahili bröt ju alltså då. Och så flög hon mig om halsen. Åh, Mualimo Kerstin, sa hon då.
Lärare Kerstin betyder det. Och på frågan vad hon är gladast och stoltast över i sitt liv svarar hon så här.
Gladast åtminstone är ju för blindskolan. Tacksammast för att jag fick den uppgiften. Stolt kan jag inte vara för att, utan det är ju, jag har fått nåden, säger jag, att få vara med i det arbetet.
När de hyllade Kerstin som grundare av skolan på jubileet kände hon sig liten. Allt var ju inte hennes förtjänst, de var ju många som hjälptes åt. Och hon uppfyllde bara sin kallelse. För även om hon har ett stort hjärta är hon fysiskt ingen stor människa.
Hur lång är du?
Hur lång jag är? Som längst var jag 1,59. Nu sist så var jag 1,52 tror jag det var när de mätte mig.
Det blir nog inga fler resor till Tanzania. Kroppen säger stopp. För 7-åringens sjukdom har kommit i kapp henne igen och hon lider av postpolio med värk. Promenaderna med hemtjänsten får hon ta i rullstol. Och så var det det här med vad hon var rädd för.
Jag ska tala om för dig att jag är mest rädd när jag ska stå inför folk och tala. Det är min skräck alltså.
Men inte när du står som lärare och pratar?
Nej, inte när jag står med ungar, med barn. Då känner jag mig avspänd. Och jag kunde inte sjunga. Jag kan inte sjunga och inte spela. Och det bör man ju kunna göra. Dels för att man ska kunna sjunga och spela för barn. Och så för att jag skulle ut på missionsfältet. Alltså. Där bör man ju kunna tala, nästan predika. Så älskade Gud världen, den här vanliga texten, den tror jag kan. Alltså. Kvamana jinsihi, mungo aliopenda ulimoengo, hat... Nej, jag kommer inte ihåg det.
Vad har du för drömmar kvar att uppfylla?
Ja, hörru du, mina drömmar är slut nu.
Det sa Kerstin Strindberg i Sollefteå som intervjuades av Monica Gustafsson på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Och eftersom vi lånat intervjun till Månadens ansikte så ringde vi upp Kerstin Gustafsson och gav henne vår stående fråga. Hur ser du ut? Förutom att du är 1,52 lång som vi hörde i inslaget.
Gråhårig på grund av åldern då. Tidigare hade jag mellanbrunt hår, men jag har inte brytt mig om att färga håret nu sedan jag blev äldre. Jag tycker det är naturligt att vara gråhårig i min ålder. Och ögonfärgen är blå.
Och det här gråa håret, har du det klippt eller permanentat eller långt? Eller?
Ja, det är permanentat i allmänhet. Fast ibland kan det bli långt mellan permanentningarna. Men det är ganska kort alltså.
Och vad har du för klädsmak?
Ja, jag går ju mest i långbyxor. Svarta, beige eller ja, blå också. Och till det använder jag på vintern då långärmade tröjor. Och nu på sommaren t-shirt och någon blus och där. Ganska enkelt klädd är jag.
Det sa Månadens ansikte Kerstin Strindberg. Och det var Dodo Parkas som ringde upp henne.
Evenemangstips. Det finns chans att se syntolkad film i Malmö. Fredagen den 4 augusti visas Sameblod i Beijers park. Och eftersom det är bioversionen som visas så är den syntolkad via apparna. Filmen börjar klockan 22 och den är nästan 2 timmar lång. Så ett tips är att ta med fällstol och fika. Ingen anmälan krävs.
Sista sommaren heter årets sommarteaterpjäs på Poppegården i Domsten. Temat är åldrande och försoning när ett äldre par åker till sommarhuset för 48:e gången. Huvudrollerna spelas av Gunilla Poppe och Per Olmberg. Roller som i den amerikanska filmatiseringen 1981 gjordes av legenderna Katharine Hepburn och Henry Fonda. Det är 3 speltillfällen kvar i helgen, fredagen den 28 juli klockan 19 samt lördagen den 29 och söndagen den 30 juli klockan 15. Ordinarie pris 280 kronor. Med kulturkortet kostar det 220 och med HD-passet 190 kronor. Ticketmaster säljer biljetterna.
Söndag 30 juli kan man lyssna till det serbiska brassbandet Marko Marković Orkestra på Pildammsteatern i Malmö klockan 19. Orkestern har vunnit otaliga musiktävlingar och medverkat i Emir Kusturicas filmer. De blandar friskt ur romska musiktraditioner med inslag av latinamerikanska rytmer och jazz. Och eftersom det är ett sommarsen Malmö-arrangemang är det fri entré.
Den populära blåsorkestern Spjutstorps badorkester turnerar med musik i sommartid och spelar söndagen den 30 juli i Stadsparken i Tomelilla klockan 14. Om det regnar flyttas konserten till Folkets park och då kostar biljetterna 50 kronor. Annars så är det fri entré. Den 1 augusti spelar samma orkester i Fränninge kyrka klockan 19 och den 6 augusti är det Spannstallet vid Kronovalls slott klockan 17 som gäller om man vill lyssna på Spjutstorps badorkester.
I Helsingborg och Helsingör blir det internationell gatuteaterfestival kallad Passage. mellan 1 augusti och 6 augusti. Det är 14:e året som festivalen arrangeras och ett 40-tal konstnärer från hela Europa uppträder på båda sidorna av sundet. Vill man veta mer om programmet finns det på hemsidan passagefestivalen.nu.
Onsdagen den 2 augusti blir allsång i Malmö. Oh boy, allsång med Miriam Aida. Det blir välkända sånger från förr. Kvällens gäster är persisk-svenska duon Shamim Nagedi och Peter Urban Turban Bryngelsson med flera. Evenemanget är gratis och börjar klockan 19 på Pildammsteatern.
Sångerskan Kajsa Stina Åkerström uppträder vid den nyrenoverade borgruinen Månstorps gavlar utanför Östra Greve den 2 augusti klockan 19. Biljetterna kostar 220 kronor och köps av Nordic.
På Kristinehovs slott den 3 augusti klockan 19 håller Karin Bergström, som är docent i historia, ett föredrag om makt och maktlöshet bland adelns kvinnor på 1700-talet. Hon berättar om grevinnan Stina Piper och prinsessan Sofia Albertina och andra adelskvinnor som hon forskat om. Och den 10 augusti håller Margareta Gynning, som är första intendent på Nationalmuseum och feministisk forskare, föreläsningen Porträtt och selfies, hur man velat bli sedd genom århundradena. Det kostar 150 kronor att lyssna på något av föredragen och båda har klockan 19 som starttid. För biljett kan man gå in på Kristinehovs slotts hemsida och boka.
På Solhällan i Löderup blir det tangokonsert och milonga med Orkestra Tangarte den 5 augusti klockan 20. Det utlovas en äkta tangoatmosfär med levande musik och dans. Själva konserten börjar klockan 21. Entré 150 kronor och förköp sker hos Tixter och Julius Biljettservice.
Hembygdens dag i Kullabygden firas den 6 augusti och då har Hembygdsföreningens kulturarv öppet för visning. På Hustoftagården är det öppet och kaffeservering. Klockaregården i Allerum har också öppet, liksom Starke Tuvas museum i Ödåkra och Brandstorps mölla. Vid Bräcke mölla är det marknad och Farhults mölla har servering av kaffe och våfflor. Även Gunnestorps mölla och Kulla Gunnarstorps mölla håller öppet. Det är fri entré och öppettiderna är mellan klockan 13-16, förutom Bräcke mölla som har öppet mellan klockan 11-17. Vill man ha mer information så finns det på Kullens hembygdsförenings hemsida.
Ljudverket Skåningar spelas i det inbyggda högtalarsystemet på Ljudkullen i Västra Hamnen mellan klockan 12-21 den 6, 7, 8 och 9 augusti. Artisten och musikern Johan T. Karlsson, som spelar i gruppen Familjen, har skapat en musikalisk berättelse där lyssnarna får möta spännande skåningar och få en inblick i deras liv. Det här är en produktion från Sveriges Radio och den är 45 minuter lång och sänds löpande 9 timmar om dagen.
Kyrkospelet i Lunds domkyrka har premiär den 6 augusti klockan 19. Årets spel heter Har du tid? Och är skrivet av Liv Elf Kalén. För regin står Lotten Ros. Kyrkospelet skildrar tiden hela vägen genom livet från barn, tonår, mitt i livet och åldrande människor. Det spelas också den 7, 8 och 9 augusti klockan 12. Den 10 augusti också klockan 12. Och klockan 18.30. Den 13 klockan 19. 14, 15 och 16 augusti klockan 12. Och sista föreställningen i augusti är den 17 klockan 12 och klockan 18.30. Även i september spelas kyrkospelet vid 3 tillfällen. Den 15 september klockan 21. Den 17 klockan 19. Och den 18 september klockan 18.30.
Den 13 augusti är det barnfest på mejeriet i Lund med orkestern Skrot som spelar på hemgjorda instrument som vattenkanegitarr och elrörsflöjt. Det sker mellan 13 och 15 och det är fri entré.
Landets sydligaste Pride-festival är det i Trelleborg den 13 augusti. Den börjar klockan 13. Förra året vid premiären för Pride-festivalen så kom 4 000 deltagare och lika många väntas tåga mellan centralstationen och stadsparken vid årets festival. Därefter så är det show i stadsparken med Cameron Jai med flera.
På Skillinge teater spelar Salongsorkestern med Karin Bergqvist och Harald Leander den 19 och 20 augusti. Det är en radiohistoria med musiken, nöjena och nyheterna mellan 1925 till 45. Biljetterna kostar 290 kronor för vuxna och 190 för barn och studerande. På lördag den 19 augusti är det klockan 18 och söndag 20 klockan 15. Biljetterna köps av Skillinge teater.
Biljettinformation. Ticketmaster, telefon 077 170 70 70. Tomelilla kulturhus, konsthall och jazzarkiv. 0417 181 16. Skillinge teater 0414 300 24. Tixter 0771 47 70 70. Julius 0775 700 400. Nortic 0455 61 97 05.
Kalendern börjar med måndag den 31 juli. Statsminister Stefan Löfven åker då till Paris för ett möte med Frankrikes president Emmanuel Macron. Han träffar presidenten i Élysée-palatset i Paris för att diskutera frågor om det svensk-franska samarbetet, men också EUs framtid, migration och säkerhet samt frågor om jobb och tillväxt. Löfven kommer även att träffa premiärminister Edouard Philippe. Innovations- och näringsminister Mikael Damberg är med på resan eftersom en fråga som kommer att tas upp är innovationssamarbete och näringslivsfrågor. ...1982, det vill säga för 35 år sedan, gjorde punkbandet Ebba Grön sin sista spelning i Norberg strax efter att deras tredje och sista album hade getts ut. Och i början av 1983 upplöstes gruppen. Och 10 november i år uppträder den tidigare Ebba Grön-medlemmen Joakim Tåström på Malmö Arena. Olof Johansson fyller 80 år den 31 juli. Mellan 1987 och 1998 var han Centerpartiets partiledare och 1991-94 miljöminister i Carl Bildts borgerliga koalitionsregering. Johansson lämnade regeringen i protest när danskar och svenskar skrev under avtalet om att bygga Öresundsbron. Och namnsdag, det har Helena och Elin.
Tisdagen den 1 augusti så är det Per som har namnsdag. I det västafrikanska landet Benin firas nationaldag till minne av självständigheten från Frankrike, detta datum 1960. Även i Schweiz firar man nationaldag, men med en betydligt längre historia som självständig stat. 1291 brukar räknas som året då landet bildades, efter att det blev självständiga från det tysk-romerska riket just den 1 augusti detta år. Och jazzfestivalen i Ystad inleds och håller på fram till den 6 augusti. En festival med spännande svenska namn inom jazzen, men också internationella gäster. Det allra största namnet den här sommaren är fusion- och latin-gitarristen Aldi Meola. Han har förutom sin solokarriär spelat med bland andra Chick Corea och Paul Simon, som är årets hedersgäst. Och samma dag så börjar en annan festival i Malmö, Big Slap. En festival för elektronisk dansmusik. Det är femte året som festivalen anordnas och i år har den utvidgats till 2 dagar istället för som tidigare en. Populärt bland de dansande, men kanske inte för de närboende som brukar klaga på ljudet.
Onsdag 2 augusti firar Karin och Kajsa namnsdag. Det är också minnesdag för den romska förintelsen, en dag som infördes 2015. Och att det blev just den 2 augusti är för att den natten mellan 2 och 3 augusti 1944 avrättades närmare 3000 romer i det så kallade Sienarlägret i Auschwitz-Birkenau. Skådespelerskan och manusförfattaren Margareta Byström fyller 80. Hon har bland mycket annat medverkat i tv-serien Rederiet. Och en annan som fyller år är den chilenska författaren Isabel Allende som blir 75 år. Hon slog igenom med romanen Andarnas hus i början av 80-talet. Den handlar om Chile och hennes familj och hon är en av de mest lästa latinamerikanska författarna. Det är också kval till basket-VM för Sveriges herrar som möter Bosnien i Norrköping.
Torsdagen den 3 augusti så är det Tage som ska gratuleras på namnsdagen. I London inleds världsmästerskapen i friidrott som pågår till den 13 augusti. I Nederländerna spelas semifinal i EM i fotboll för damer. Och Sverige har trots förlust mot Italien i gruppspelets sista match tagit sig vidare till kvartsfinal som spelas mot Nederländerna den 29 juli. Och i Sollefteå så arrangeras för allra första gången på svensk mark VM i rullskidor som håller på till den 6 augusti.
Fredag den 4 augusti heter namnsdagsbarnen Arne och Arnold och skådespelaren Simon Norton, han fyller 50.
Lördagen den 5 augusti så har Ulrik och Alrik namnsdag. I Rinkaby utanför Kristianstad möts tusentals scouter från hela världen till sitt stora jamboreeläger. Under 8 dagar så samlas kring 11 000 barn, unga och vuxna på Rinkabyfältet där ett enormt läger byggs upp. Lägerdagarna brukar resultera i många nya kompisar, äventyr och utmaningar. I basket så är det en ny kvalmatch för Sveriges landslag som möter Armenien på bortaplan.
Söndag 6 augusti är det Alfons och Ines som har namnsdag. Bolivia i Sydamerika firar nationaldag och sedan 2006 styrs landet med närmare 11 miljoner invånare av landets första indianske president Evo Morales. Det är också Hiroshima-dagen då minnet av alla offer för atombomben över den japanska staden Hiroshima den 6 augusti 1945 uppmärksammas. 3 dagar senare, 9 augusti, föll atombomben över Nagasaki. Skådespelerskan Inga Landgré fyller 90. Hon debuterade redan 1943 och har bland mycket annat spelat i Ingmar Bergmans film Sjunde inseglet som spelades in bland annat på Hovs hallar. Och i fotbolls-EM för damer spelas final i nederländska Enschede.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med ett meddelande från redaktionen. Den som på sistone försökte använda tjänsten Lyssna till tidningen strömmande via vår hemsida har kanske upptäckt att det inte riktigt fungerar som det ska. Den som har problem att lyssna strömmande måste ställa in vilken spelare, till exempel Windows Media Player, som webbläsaren ska använda och markera att valet gäller varje gång. Detta på grund av systemuppdateringar.
Så är det SRF Ringsjöbygden i samarbete med SRF Fritid som bjuder in till en skidresa 3-8 mars nästa år. Vi åker med skidtåget som startar i Malmö och stannar på ett flertal stationer mot Stockholm med slutdestination Åre. Vi kommer att bo i lägenhet Åre Björnen. Anläggningen har både utför- och längdåkning utanför dörren. I priset ingår plats i liggvagn, transfer till boendet, del i 4-6-bäddslägenhet, skidhyra, skidpass samt lakan, handduk och slutstädning. Observera att inga måltider ingår. Åre har stort utbud av aktiviteter och nöjen. Du når dessa med skidbussen som stannar utanför dörren. Behöver du egen SRF-ledsagare måste du informera om detta i samband med anmälan. För de som tar med egen privat ledsagare betalar denne samma pris som deltagaren. Du anmäler dig genom att sätta in handpenningen 1000 kronor på SRF Ringsjöbygdens bankgiro 320-6216 senast 15 september. Märk inbetalningen skidresa samt ditt, era, namn. Samtidigt skickar du anmälan via e-post om vilken utrustning du önskar, slalom eller längd, din vikt, längd samt skostorlek. På så sätt är vi ute i snön direkt på morgonen när vi anländer. Slutavgiften insätts senast 30 november 2017 och totalpriset är cirka 5 200 kronor per person. Skulle du bli sjuk innan avresa? Det finns oftast möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring via din hemförsäkring. Vi har tyvärr ingen möjlighet att återbetala din resa, handpenning, om du blir sjuk. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Ordinarie platser i turordning efter inbetald handpenning. Ring Anders för att stämma av om platser finns. Reservlista kommer att upprättas och även här gäller turordning. Frågor och anmälan till Anders Månsson, telefon 073 804 2201. E-post anders.manson.svalov@telia.com. Och det är två S i efternamnet. Varmt välkomna önskar SRF Ringsjöbygden. Och så över till den lokala anslagstavlan som börjar med SRF Lundabygden, och de har ett upprop om intressepolitiskt arbete.
På många begäran efter alla problem som uppstår vid nybyggnationer, ombyggnader i trafikmiljön, färdtjänsten med mera, så görs nu ett upprop för att bilda en grupp som arbetar intressepolitiskt med alla problem. Kontakta kansliet för anmälningar och vidare information på telefon 046 211 0674 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Hjärtligt välkomna med era anmälningar, hälsar SRF Lundabygden.
SRF Malmö har två meddelanden. Vi har bokat några platser på Flotten den 11 augusti klockan 20. Turen tar cirka 2 timmar och 45 minuter och kostar 200 kronor. Vi samlas 19.30 vid Södertull, Södra Vallgatan 1. Flottfärden är alltid med levande musik, och blir det regn så har de en markis som de drar över. Man tar med sig egen mat och dryck. Ring och anmäl dig till Per Arne Andersson, telefon 072 055 3565 eller e-posta perarnehenning@banhof.se senast tisdag den 1 augusti. Och Bahnhof stavas B-A-H-N-H-O-F. Välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö hälsar också att det är dags igen för den så populära kräftskivan på föreningen. Vi träffas fredag 18 augusti 18.30 för att knäcka en klo eller två. Det serveras också räkor för er som föredrar det. Efteråt äter vi paj med sallad. Allt detta till en kostnad av 150 kronor. Vill du ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Vill du anmäla dig under kansliets semesteruppehåll gör du det till Per Arne Andersson. Och från 7 augusti anmäler du dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Sista anmälningsdag är fredag 11 augusti. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Synskadades riksförbund Ängelholm Båstad har en inbjudan till trivselträff på Sjöholms Café och Bageri, Storgatan 58 i Ängelholm, onsdagen den 16 augusti, klockan 14-16. Vi sitter i kaféets nya inglasade uterum och det blir underhållning och spex med Rosmarie och John. Vi serveras kaffe med 4 sorters kakor. Kostnaden är 50 kronor för medlem, icke-medlem betalar 100 kronor. Anmäl om du kommer senast fredag den 11 augusti till Eva-Lena på telefon 0431 430 917 alternativt 070 665 4373 eller till Irene på telefon 0435 522 16 alternativt 070 154 7466. Alla hälsas varmt välkomna, säger styrelsen.
Och det var allt från Skånes taltidning för den här gången. Nästa nummer är ute fredag den 4 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!